Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hej och välkomna till Kungligt
med Jenny Alexandersson
och Sara Eriksson. Hur är läget, Jenny?
Jo tack, jag är lite pollenchock idag. Jajamän. Lite oväntat, jag trodde du skulle vara över nu, men katastrofal pollenchock. Men vad gör det när det är så himla härligt ute? Vi har ju sol och värme i Stockholm, det är fantastiskt.
Ja, det är underbart. Man blir väldigt glad och man blir energifylld. Och för att fortsätta storyn från förra veckan så kan jag meddela att hortensian fortfarande är vid liv. Det är ju nästan så att jag måste ta tjänstledigt för att hålla den vid liv. För den kräver ju som sagt, den ska vattnas och den ska in och den ska ut. Och den är trött och ledsen och glad. Men den lever fortfarande och den är jättefin här ute på balkongen.
Ja, men härligt.
Det är härligt.
Man ska vara rädd om sina blommor.
Det ska man vara och man blir väldigt lycklig av dem också.
Jag lät som en sån här medelålders tant, verkligen. Man ska vara rädd om sina blommor.
Men du har ju också Sveriges yngsta tant här på andra sidan, luren. Så att det är inga problem.
Härligt, härligt.
I veckans avsnitt av Kungligt så ska vi prata om prins Philips arv. Hur ska det fördelas? Och vilka är de här medarbetarna som prinsen valt att testamentera en stor summa pengar till? Vi ska prata om drottning Elisabeths födelsedagsfirande. Som ni vet så firas hon ju alltid 2 gånger per år. Och nästa helg är det då dags för det här officiella firandet. Som nu inte blir så officiellt i och med corona. Men nu vet vi vem som blir hennes plus en i år istället för prins Philip.
Det ska vi såklart prata om. Och så ska jag tillägga att det är inget fel på att vara medelålders tant. Jag är det. Jag står för det.
Tack för förtydligandet, Jenny.
Ja, för att vi har många medelålders tanter i min ålder som lyssnar. Och de är vi så himla glada över. Verkligen. Så jag står för tantigheten här.
Och jag är och så en 28-årig tant. Så det är inga konstigheter.
Bra. Men på tal om tanter, vi ska ju även prata om drottning Elisabeths stora platinajubileum. Det firas nämligen nästa år, då hon suttit 70 år på tronen, eller hur?
Det tål att firas och det ser vi fram emot.
Buckingham Palace har avslöjat fler detaljer kring det, hur firandet ser ut. Och så ska vi också prata om det faktum att brittiska kungahuset hade otroligt svårt att få tag på prins Harry i samband med prins Philips död. Och vi ska prata om vilka drastiska metoder som de var tvungna att ta till innan nyheten kablades ut över världen. Och vi ska ju prata om Harry och Meghans liv, såklart. Det livet ska bli film och vi vet vilka som spelar hertigparet av Sussex.
Ja, och apropå Harry och Meghan så har ju Harry och Oprahs tv-program fått både ris och ros, ska sägas. Och i veckans avsnitt så kommer nya detaljer avslöjas om hur länge Oprah och Harry egentligen har jobbat tillsammans. Och här i Sverige så har jag en förtroendeundersökning genomförts för det svenska kungahuset. Och det är en kunglighet som landade på 0% förtroende. Varför kan man tänka sig och vad kan det bero på? Det ska vi diskutera i veckans avsnitt och vi ska även svara på era lyssnarfrågor. Mycket.
Oj, ja. Vi har mycket. Ja. Vi börjar med prins Philip och hans arv. För nu har det gått lite drygt 2 månader sedan prins Philip lämnade oss. Det var den 9 april. Och han efterlämnade ungefär 30 miljoner pund. Ja, sisådär 350 miljoner svenska kronor. Och en stor del av de här pengarna, de går ju såklart till drottning Elisabeth. Men prinsen har även valt att testamentera stora delar av arvet till sina 3 närmsta medarbetare. Och det är personer som har stått honom väldigt nära i många år. Och det handlar om Philips privatsekreterare Archie Miller Bakewell, hovmannen William Henderson och hans betjänt Stephen Nido Jadlo, hoppas jag säger rätt. Nido Jadlo.
Mm. Och de här männen som du sa, Jenny, de har ju faktiskt betytt väldigt mycket för Philip, dels i hans kungliga arbete såklart, och även privat, för att de fanns ju faktiskt vid hans sida även under hans sista tid i livet. Och de här tre männen gick även bakom kungafamiljen i den här begravningsprecisionen, men fick inte närvara i kyrkan på grund av de strikta coronarestriktionerna då. Men förutom att Philip då lämnat ett stort ekonomiskt arv efter sig, så lämnar han ju faktiskt även flera gods. Och de här sägs det då att det är drottning Elizabeth som nu får ta över, vilket känns rimligt. Och en källa nära hovet har även avslöjat att en stor summa pengar kommer att gå till Philips barnbarn. Och det betyder ju att prins Harry kommer att få ta del av prinsens pengar, trots den här skandalomsusade intervjun hos Oprah. Och så vidare.
Så att, ja, för att han kritiserade faktiskt sin farfar i den intervjun ganska så mycket. Och även hans farmor och sin pappa.
Ja.
Men testamentet står fast och han kommer få ta del av pengarna. Det vore väl kanske konstigt om man inte hade fått göra det också.
Och, men verkligen. Och jag tror liksom att här får man väl skilja lite på vad som händer nu och vad som har hänt tidigare. Att det är trots allt hans farfar. Men den här källan då som har berättat om att prins Philips pengar kommer gå till stora delar till barnbarnen har även berättat att Philip ska ha varit mycket noga med att hans barn då, Anne, Charles, Edward och Andrew, ska få ta vad de önskar ifrån prinsens bibliotek. Han hade ju faktiskt över 13 000 böcker på slottet.
Det är imponerande.
Mm. Och där kan vi tänka sig att prins Charles hustru Camilla är lite intresserad, för hon har ju startat den här bokklubben. På Instagram.
Ja, den är ju superpopulär.
Ja.
Och det är många som deltar där, och hon, det är väl ganska regelbundet som hon, är det en gång i veckan eller en gång varannan vecka?
Precis, och tipsar hon om olika böcker. Det kan ni faktiskt följa om ni är intresserade. Så att hon kanske kommer gå lös där inne på biblioteket. Det finns ju några titlar att välja på, så att säga. Men jag undrar lite så här, hur det känns egentligen för Harry. Dels så genomfördes ju faktiskt den här intervjun hos Oprah under tiden som hans farfar var sjuk och låg på sjukhus, vilket också Harry och Meghan har fått väldigt kritik för. Men också nu hur det känns att i den här situationen när han har mist sin farfar få motta de här pengarna efter honom, och samtidigt, jag menar, dels Oprah-intervjun, men också det här programmet som nu sänds tillsammans med Oprah, det är ju inte nådigt med kritik som kängas ut, framförallt faktiskt gentemot prins Philip.
Ja du, alltså det är ju omöjligt att veta hur prins Harry tänker. Jag känner ju inte honom. Jag får bara det här intrycket av att jag tror inte att han funderar särskilt mycket på det där. Jag tror att han känner så starkt att han måste öppna upp, eller att han vill öppna upp och prata om de här problemen inom kungahuset. Det måste ju vara den enda förklaringen, för att varför sitter han annars gång efter gång efter gång i stora intervjuer och attackerar sin farfar och farmor och pappa? Då måste det ändå vara så att han inte tänker så mycket på, eller att drivkraften är att han känner att han måste öppna den dörren.
Nu, jag håller med dig. Nu ska jag bara säga, om det låter konstigt så var det tydligen någon som var tvungen att klippa gräset exakt i detta nu utanför min lägenhet. Det slår aldrig fel. Det har varit tyst hela dagen och kommer förmodligen vara tyst hela kvällen. Men just nu,
när poddmiken åker fram.
Det är som att någon ser när man installerar poddmiken hemma. Då ska det väsnas.
Mm.
Ja.
Mm.
Så om det låter lite får ni ha lite överseende med det. Vi sitter ju faktiskt fortsatt på varsitt håll, och det har vi gjort nu i över ett års tid och spelat in på distans.
Ja,
och då får man ta lite sådana här ljud, tyvärr, emellanåt.
Så är det.
Mm. Tillbaka till kungligt då. Den 10 juni så skulle ju prins Philip ha fyllt 100 år. Och för att nu hylla prinsen så kommer en form av hyllningsutställning för honom att visas på Windsor Castle. Och den här utställningen är ju undertecknad drottning Elizabeth, och den kommer att visa föremål och fotografier och klipp ifrån bland annat parets bröllop, ifrån familjen och även ifrån prinsens marinkarriär. Och nu hoppas drottning Elizabeth att den här utställningen ska generera i pengar då till Royal Collection Trust, som förlorat miljoner under pandemin, eftersom att de, precis som allting annat, har ju behövt hålla stängt, och det är många människor som har förlorat jobbet och så vidare. Så att det är ju fint att de nu äntligen kan börja öppna upp lite smått och att det första som öppnas är en utställning som handlar om prins Philips liv.
Och det kan vi ju säga att Royal Collection Trust är ju de som har hand om alla de kungliga slotten i Storbritannien.
Precis. Men det är lite kul för att det är en källa nära hovet som sägs vara väldigt positivt överraskad av drottningens generositet. Alltså att hon ska tydligen ha varit väldigt generös när det kommer till vad hon har gått med på ska ställas ut på den här utställningen.
Så att, jag blir jättesugen på att se den faktiskt.
Ja, men nu är man ju så sugen på att bara få gå på så här utställningar, museum, ja. Träffa folk, hända lite grejer. Så att det är väl roligt nu att de kan visa den här utställningen.
Det fattas ju bara det sista steget att få resa. Jag hade gärna varit på plats i London och kollat på den här utställningen. Det är ändå ett långt liv, 100 år. Mm. Och han har ju vid drottningens sida varit med om så otroligt mycket stora händelser. Men det som är mest intressant tycker jag, det är kanske om det är lite mer personliga föremål, tänker jag.
Och det låter ju nästan som att vi kan räkna med det faktiskt.
Nästa vecka den 12 juni då firas ju drottning Elisabeths officiella födelsedag. Drottningen fyller ju egentligen den 21 april, men man firar alltid officiellt den andra lördagen i juni. Och vanligtvis då med mycket pompa och ståt och en stor militär parad, Trooping the Colour. Och precis som förra året så har man ju ställt in det stora firandet, och det är på grund av corona. Men precis som förra året så kommer det ändå vara en lite mindre parad utan publik då vid Windsor Castle. Och vi kommer få se bilder därifrån, absolut. Men under alla de här åren så har ju prins Philip stått vid drottningens sida. Men såklart då inte i år. Men drottningen kommer inte stå ensam. För nu är det klart att hennes kusin, hertigen av Kent, blir då drottningens plus en. Han kommer stå bredvid henne under hela firandet.
Det är bra.
Men Sara, varför heter det Trooping the Colour?
Ja, varför gör det? Nej, men det här är ju en militärparad och namnet har en militär bakgrund. Och den här paraden utgör faktiskt idag en av de allra största i världen. För det är så att jag tror det är 1400 militärer som deltar. Det är liksom flera hundra, 200 hästar och 400 musikanter som är inblandade. Så det är ju en väldigt, väldigt pampig och stor parad helt enkelt. Och Colour symboliserar då de här olika regimenterna i den brittiska armén. Och deras flaggor ser då olika ut för varje regemente. Och det är där den delen kommer in i namnet.
Mm.
Men som sagt, som du sa Jenny, att nästa år planeras ju drottningen att firas med ett storslaget firande. Och då kan vi hoppas att vi kan resa till London.
Eller hur?
När hon firar att hon har suttit 70 år på tronen. För det...
Jag hade ju gärna spelat in en podd ifrån London nästa år.
Nej, men alltså, hade inte det varit häftigt? Att vi åker till London för att närvara vid drottningens firande. Kunna så här, intervjua och prata med människor som är på plats för att fira henne. Och sen
tycker
själva...
vi bestämmer det.
Ja, men då var det spikat. Men brittiska hovet har ju faktiskt delgett lite mer information nu gällande det här stora jubileumet som kommer att gå av stapeln next year.
Ja,
vad vet vi?
Jo, men det här kom ju igår, har jag för mig. Mm. Det blir alltså i onsdags. Vi spelar ju in på torsdag den 3 juni.
Mm.
Men så här är det. Drottningens firande, det kommer pågå från torsdag den 2 juni till söndagen den 6 juni nästa år. Och då får ju alla britter en extra helgdag, så de kommer bli superglada för det. Det är på fredagen och då är det ju tänkt att alla ska få chansen då att få följa det här stora firandet och jubileet. Och nästa år, 2022, då kommer Trooping the Colour genomföras precis lika storslaget och pampigt som vanligt. Och man kommer bjudas på en gigantisk fyrverkerishow. Mm. Och kanske lite så som det var 2012 när drottningen firade diamantjubileum. För det minns man ju, det var ju fantastiskt.
Ja, alltså jag måste ju avslöja en sak här. Jag sitter ju alltså ofta och tittar på YouTube-klipp från det här firandet. Hennes diamantjubileum 2012. För att det var en helt magisk show vid Buckingham Palace. Det var så mycket folk, så mycket glädje. Det var helt galna fyrverkerier. Det var liksom en show i sig, bara alla fyrverkerier. Och sen var liksom hela Buckingham Palace belyst i Englands färger. Alltså brittiska kungahuset, de kan sina fester.
Oh ja, verkligen.
Ja.
Vi kommer även få se lite andra inslag under det här firandet. Platinajubileet. Det kommer vara en tacksägelsegudstjänst vid St. Paul's Cathedral. Det är alltid så att det ingår i de här kungliga stora sammanhangen. Någon slags gudstjänst eller koppling till det kristna livet helt enkelt.
Och så är det ju här i Sverige också vid alla sådana här stora firanden.
Dop och bröllop och
hej och. Precis.
Men kanske mest spännande tycker jag att det kommer vara en livekonsert som fått namnet Platinum Party at the Palace.
Den vill man inte missa.
Nej, men det längtar man ju efter. Äntligen lite musik och folkfest.
Mm. De har ju faktiskt utlovat att det ska vara riktigt stora artistnamn också.
Ja, så men härligt.
Det blir nog liksom, vad ska man säga, the best of the best som kommer att samlas för att sjunga för drottningen.
Åh, jag undrar om drottningen själv får önska då artister, tror du det?
Det känns så, eller hur? Hon måste ju ha lite ett finger hennes, med i spelet.
Undrar vem som är hennes nu levande favoritartist.
Ja, det hade man velat veta. Det är nog liksom inte så, Swedish House Mafia.
Nej.
Känns som att hon gillar lite mer klassiskt, vad tror du?
Lite mer klassiskt kanske. Det kommer också vara en stor jubileumslunch och ett jubileumsspel. Alltså jag antar att det är någon slags teater, opera eller framträdande helt enkelt.
Mm. Det blir 4 dagar fest i ända kan man tänka sig.
Ja men verkligen, jag tror att vi kommer behöva det. Nu ser man ju att även om vaccineringar har kommit igång och restriktioner lättar så är det fortfarande ytterligare en sommar där allting inte är som vanligt. Mm. Man ska fortfarande hålla avstånd och man ska fortfarande vara försiktig. Men jag tror att sommaren 2022, den kommer vi aldrig glömma, ta i trä. Alltså verkligen, det kommer vara ett liv, och då hoppas jag att corona verkligen är ute ur bilden, men ett liv som vi alla längtat efter.
Jag drömmer, och jag ser verkligen fram emot detta. Och bara det att man pratar om att det planeras för den här typen av firande, så får man ju en liten glimt av det så kallade vanliga livet och den friska världen.
Men jag blir glad bara av att prata om det.
Ja, jag med.
Jag tycker det är fantastiskt.
Man är lite svältfödd nu på sociala sammankomster och festfeeling och allt det där. Så att det ser fram emot. Och som sagt, drottning Elisabeth, hon kan det här med att fira. Och har man suttit 70 år på tronen, då ska man fira.
Verkligen. Min fråga är ju då, familjen kommer ju samlas såklart, och det här är ju ett stort officiellt tillfälle, men det är mer av ett semi-officiellt tillfälle i och med att det också handlar om regenten och firandet av henne, men det är också en familjeangelägenhet. Så kommer, tror du, prins Harry och Meghan att finnas på plats?
Ja du, med tanke på situationen just nu så känns det ju inte helt givet. Man tänkte ju där i samband med prins Philips begravning att det skedde någon form av försoning. Men vi vet ju nu i efterhand att Harry satte sig ju väldigt fort på planet tillbaka till USA. Och dessutom när han väl var på plats i USA så rullades ju faktiskt den här riktiga bombmattan ut med premiär av tv-programmet och så vidare. Så att jag tycker att det känns helt självklart faktiskt att de kommer vara på plats.
Nej. Samtidigt så tänker jag att mycket kan hända på ett år. Mm. Det kan ske någon slags försoning där ändå. Men lite grann så är det så att Meghan har fått klä skott för den värsta kritiken i och med att det var hon som framförde det här till Oprah, det här med rasismen och känslokylan och sådär. Sen var det väl tur på ett sätt att hon inte var med på prins Philips begravning. Tur för både henne och familjen, för att då hade ju allt fokus hamnat på den konflikten i världens medier. Men jag tänker att om det passerar ytterligare ett år och alla håller en låg profil, kanske det händer någonting. Nu tror jag inte att Harry och Meghan håller en låg profil, men vi får väl se.
Men nu när vi pratar om det här, den här frågan tar oss ju väldigt smidigt in på just veckans Harry och Meghan.
Ja, det här med prins Philips död och vad som hände kring det är ju intressant. För nu har vi fått reda på mer om spelet bakom kulisserna. Det var så här. Det var ett stort problem för kungafamiljen och hovet att få tag på Harry just för att meddela att hans farfar hade dött. Harry hade inte svarat i telefon när de försökte nå honom. Det var verkligen helt omöjligt att få någon slags kontakt. Så det hela slutade med att ambassaden i USA...
Santa Barbara.
I Santa Barbara. Ja. De fick skicka en polis för att berätta om Philips död. Och det var ju bara en timme innan pressmeddelandet gick ut världen över.
Mm. Men ja, och efter då, som du säger, efter flera försök att nå Harry, så var det då polisen i Santa Barbara som fick då åka till Harry och Meghan hem till dem. Knacka på för att meddela om Harrys farfars död. Och att de då beordrade honom att så fort som möjligt ringa ambassaden och hans familj. Och som du sa, Jenny, det var ju tur det, för att bara en timme senare så rullades ju det här ut inför hela omvärlden. Det var ju då ungefär klockan 1 efter lunch som det blev offentligt. Det betyder ju att det var väldigt tidig morgon i USA. Så förmodligen låg vi här och sov. Men man kan ju liksom undra så där. Han visste ju ändå att Philip var dålig och att han var lite inne på sin sista vers. Varför han inte svarade när familjen ringde, det är ju lite...
Ja, och jag menar, de har ju personal. Alltså, om han själv inte ville ha jour med sin telefon, kunde han inte be någon? För jag menar, han visste att prins Philip var jättesjuk.
Mm.
Och att det handlade kanske om dagar. Man vet ju inte hur han tänkte eller hur det var liksom ställt. Men det är ju ganska så här brutalt att istället en polis får banka på porten och liksom... säga till honom att hör du, nu får du ta och ringa din familj.
Men jag tänker också att det var tur att det ändå gick till så, för tänk ifall att Harry skulle behöva ha mötts av det här beskedet liksom från all press i hela världen när det här rullades ut.
Ja, nej, men det hade ju varit fruktansvärt för honom, och också det hade de väl kanske gjort en grej av det också då, att de minsann inte fick veta av familjen utan fick läsa i medierna.
Mm, säkert.
Det, ja.
Men Harry och Meghans något dramatiska liv kan man väl ändå säga att det är. Det är ju mycket saker hela tiden, upp och ner och hit och dit. Det ska nu faktiskt filmatiseras en tredje gång. Sedan tidigare så finns ju faktiskt två filmer om Harry och Meghan. Den första heter A Royal Romance och den andra heter Harry and Meghan Becoming Royal. Och nu ska då den tredje filmen heta Escaping the Palace, och den spelas in nu för fullt.
Mm. Och första bilderna från filminspelningen har släppts, och ja, som man hör på titeln då, så ska filmen dramatisera parets flykt från det brittiska kungahuset. Och på bilderna så kan man ju konstatera då att det är en skådespelare som heter Jordan Dean som spelar Harry, och Sidney Morton spelar Meghan. Tycker du att de är lika, Harry och Meghan?
Ja, men jag satt och kollade på bilderna igår, och framförallt så är ju Jordan Dean väldigt lik Harry. Så att de ändå lyckats gjort en väldigt bra casting. Det jag inte riktigt förstår med de här tre filmerna, det är ju samma, vad säger man, filmskapare, producent, ja, eller som har liksom gjort alla de här. Men det är ändå olika skådespelare som spelar då paret. Det är lite konstigt att man inte har valt två stycken som ska vara med i alla tre filmer, tycker jag.
Men Sara, säger inte det någonting om kvaliteten kanske på filmen?
Jo, det ska
sägas. Jag hade inte ens hört talas, eller jo, jag hade hört talas om dem, men jag hade inte liksom, jag har inte kollat på någon av dem. Jag har inte känt mig intresserad av att kolla på någon av dem. Jag har mest tänkt att det där känns lite som en så här billig Hollywood-produktion.
Det är det faktiskt, och det är liksom, särskilt när man har liksom serier som The Crown i backspegeln, så tycker man att allt annat är lite B, det får man ändå lov att säga. Men det som jag tycker är, alltså visst att de här skådespelarna är lika paret, men från den här första filmen som heter A Royal Romance så är det Parisa Fitzhenley som spelar Meghan. Och hon är ganska så lik henne till utseendet, men framförallt så tycker jag att hon på ett väldigt proffsigt sätt har fångat Meghans röst. Jag tycker vi kan lyssna lite på det.
If I don't speak up before the wedding, the world is just gonna see me as a girl in a dress. I have to start living up to the person I want to be.
Men jag håller med, jag tycker att det låter likt.
Ja,
verkligen.
Det kunde ha varit Meghan som pratar faktiskt.
Men vi har ju också snackat om detta innan, just där faran i att göra, oavsett om det är en dokumentär eller en spelfilm kring nu levande människor.
Mm.
Det är ju trixigt. Man kan ju alltid hävda att nej, men det här är en dramatiserad film och den bygger bara på verkliga händelser. Det är inte liksom... Visst, så kan man ju komma undan. Men jag menar, det är ju rätt mycket saftiga grejer som det här produktionsteamet och bolaget kan bygga en story på. Och jag bara undrar... Dels hur vågar de? För Harry och Meghan är ganska aggressiva när det gäller liksom att hugga på lögner eller påhittade saker. Och dessutom, undrar hur det känns att se sig själv i en händelse som är så ny och så sårig.
Ja, alltså det pågår ju liksom i detta nu egentligen, det som filmatiseras. Så det är klart att det är känsligt. Nu är det inte Netflix som gör de här filmerna, ska sägas. Men å andra sidan har ju Harry gladeligen suttit och gjort reklam för Netflix och jobbar själv med Netflix, och de gör en jättestort drama av hela Harrys familj. Han fick ju den här frågan i Late Late Show, just vad han tycker om The Crown till exempel. Och där så svarade ju Harry att han tycker att det är lättare att liksom dela med just en dramatisering av deras liv, just för att han själv menar på att de som tar del av en dramatisering är medvetna om att det är ett drama, att det är en film.
Fast vet du vad? Det där tror jag faktiskt också är ganska mycket bullshit. För att Harry är också medveten om vilken enorm impact som The Crown har haft på hela världen och världens syn på det brittiska.
Skulle komma.
Ja, förlåt. Alltså. Här gick ju händelserna i förväg.
Men du menar på att han säger så? Och menar att det som tidningarna skriver är värre. Men nu, de här filmerna just kanske är för små för att skapa ramaskri. Men The Crown till exempel, de lyfter ju ändå sådana händelser som återigen hela tiden bubblar upp till ytan, som många kanske hade lagt lite locket på och gått vidare ifrån. Men då, när man gör den här typen av film eller sådär, så bubblar det upp igen och blir en ny diskussion, och man kommer på att just så där gick det till. Så att han är helt obrydd, det tror inte jag på.
Nej, men också, han kan ju inte kritisera sin arbetsgivare. Nu har han ju ett miljardkontrakt med Netflix. Jag skulle vilja se det där kontraktet, om det står någon klausul kring vad han får säga om Netflix övriga innehåll eller inte. För att skulle han sitta i en intervju och klanka ner på The Crown och hur The Crown har påverkat honom och hela hans familj och hur bedrövligt det är, det kan han ju inte göra. Alltså då kan han inte jobba för Netflix. Så att han sitter och hyllar det är bara bullshit.
Vi vill ju gärna vara en fluga på väggen ofta. Gärna i det här sammanhanget också, för att höra vad som sägs och vad det står. Men det ska också sägas att även om då Harry ska spela neutral i den här situationen gällande filmatisering av han och hans familjs liv, så vet man ju också att brittiska kungahuset och hovet är ju alltid lite oroade över när det ska göras filmer och draman på deras liv, för att det glorifierar ju aldrig hovlivet. Det finns ju knappt någon av de här filmerna som har indikerat på att bakom Buckingham Palace väggar, där är det härligt och mjukt.
Nej, inte en enda.
Nej, inte direkt.
Men apropå tv och film, så måste vi också prata om Harry och Oprahs tv-program The Me You Can't See. För idag fredag, när det här avsnittet släpps, då sänds ju det andra avsnittet av The Me You Can't See. Och avslöjandena har ju redan varit många. Som vi pratade om i förra veckans avsnitt, så var ju Harry mycket mer öppen i programmet än vad någon någonsin hade kunnat ana. Han berättade om sin uppväxt, han gav en rejäl känga till sin pappa och även farfar och farmor. Och menade på att de har brustit i sitt föräldraskap. Mm. Och han menar då att det är Harrys plikt att bryta det här dåliga mönstret och att han inte ska göra samma sak mot sin son Archie. För Archie ska då inte få genomlida samma uppväxt och misstag som han själv har fått uppleva.
Ja, precis. Och Harry pratade ju även väldigt, väldigt öppet om Meghans självmordstankar och hennes dåliga mående. Och nu då avsnitt 2 som släpps idag fredag heter Asking for Help. Och det ska då lyfta just det här att det finns hjälp att få om man mår dåligt. Och att våga dela med sig av sitt mående är ett viktigt första steg för att må bättre. Och här tänker jag att Harry säkerligen har mycket att dela med sig av. För alltså, sedan hans utträde ur det brittiska kungahuset så delar han ju bara mer och mer av sig själv och sina egna upplevelser. Dels kanske för att hjälpa sig själv på ett plan, men också i hopp om att hjälpa andra.
Jo, men jag hyllar honom för att han pratar om detta. Ju fler människor som pratar om psykisk ohälsa, desto bättre. Så själva ämnet i sig har jag verkligen inga problem med. Tvärtom, jag tycker det är fantastiskt. Problemet för honom och för kungahuset, det blir ju just de här attackerna. Mm. Och att det blir så tydligt att det finns en infekterad relation mellan honom och resten av familjen. Och det är inte jag säker på att han... Jag är inte säker på att det är det bästa för honom att lufta det i intervjuer som snurrar x antal varv runt jorden.
Nej, men om man skulle liksom lyfta bort delen som handlar mycket om just de här, det här bråket som sker på öppen ridå med familjen, så är det ju otroligt bra att Harry och även andra kungligheter använder det här kungliga strålkastarljuset till att belysa den här typen av frågor. Och vi vill ju liksom återigen passa på att säga det här i podden, att det här med psykisk ohälsa är ett oerhört viktigt ämne. Och om det är så att du som lyssnar har den här typen av känslor och kanske behöver hjälp, så finns det hjälp att få. Våga prata med någon, ta kontakt med jourhavande präst eller ring Minds självmordslinje på 90 101, eller jourhavande medmänniska.
Mm. Det är viktigt att poängtera.
Jätte.
Men jag funderar på om det framkommit några nya spännande saker kring det här.
Ja.
För vi vet ju att en annan detalj kommer att avslöjas i programmet. Och det är nämligen så här att Oprah har en intervju berättat att hon och Harry har samarbetat kring det här programmet 2 år innan Mexit ens inträffade.
Mm.
Och drottning Elisabeth...
Förlåt.
Ja.
Fortsätt.
Ja, förlåt. Det är det man inte kan se varandra.
Nej, jag vet. Det är svårt.
För drottning Elisabeth, hon ska ha blivit informerad redan då om det här parets tv-planer. Och hon hade gått med på att Harry skulle göra en serie om mental ohälsa. Det är ju lite av hans, det har han ändå jobbat med tidigare tillsammans med Kate och William, så just det ämnet har ju inte varit känsligt så. Men enligt The Sun då så ska drottningen ha dragit tillbaka sitt godkännande efter att ha tagit del av programmets pitch. Och Harry ska ha sålt in hela idén till drottningen med att det här ska ha fokus på soldaters mentala hälsa, som ju också är Harrys hjärteämne. Mm. Han har ju startat de här Invictus Games till exempel, där det är stort fokus på veteraner, militärveteraner och sådär, skadade militärer. Men en källa då från brittiska hovet ska ha sagt att drottningen aldrig skulle gått med på den här typen av program om hon visste att det skulle innehålla så många personliga attacker mot kungafamiljen, kungahuset och kanske särskilt då mot Harrys farfar prins Philip.
Ja, för man undrar då nu om drottningen då ångrade sig när hon fick reda på vad det här programmet faktiskt innehåller. Så undrar man ju då vad de tycker och tänker när det här rullar ut vecka efter vecka. Och de vet inte vad de riktigt kan vänta sig. I och med att premiär där, första avsnittet.
Jag tänker att hade jag varit drottning Elisabeth så hade jag känt mig jättelurad av mitt barnbarn. Man vet ju inte hur hon har blivit informerad om detta. Eller om hon, jag tror inte hon har fått se det här i förväg på något sätt. Det kan jag inte tänka mig. Men det ligger ju långt ifrån det hon i så fall godkände en gång.
Ja, och liksom precis, om hon nu råkade godkänna det först med tanke på att det skulle handla om någonting annat, vad hon trodde, och sen har dragit tillbaka det. Jag menar, det här sättet som det här pågår nu, det påverkar ju faktiskt hela den brittiska monarkin väldigt negativt.
Mm. Vad är det du brukar säga, Sara?
Vad är det jag brukar säga? Nu glömmer jag bort vad jag brukar säga. Men är det...
Nej, men du brukar säga så här, om skandaler skakar Buckingham Palaces väggar, då?
Då gungar hela monarkin.
Ja.
Sätter hela monarkin i gungning. Det är så jag brukar säga.
Så är det ju faktiskt.
Just det. Mm. Men jag tänker att, eller det man tänker är just att, kan man dra lite så här slutsatser gällande liksom att kungafamiljen var ju väldigt oroade när Diana så att säga släpptes fri ifrån de här kungliga ramverken. Och det som händer nu är ju ganska likt faktiskt.
Jo, men det är det ju. Och Harry pratar själv mycket om att... Nej, men att cirklar slut och att man ska se och dra liksom nytta av historien, och historien ska inte upprepa sig. Men lite grann är det ju som att historien upprepar sig. Nu sitter ju Harry precis som hans mamma gjorde en gång och i stora intervjuer som har miljontals tittare och liksom säger saker om sin familj som kanske inte gagnar honom eller hans mående heller direkt.
Mm.
Så jag tycker också, jag tycker att historien upprepar sig lite grann.
Ja.
Samtidigt är det ju så här att själva ämnet i sig är viktigt. Och jag har liksom inte något emot att han öppnar upp kring det här. Det är väl just de här detaljerna och attackerna mot familjen som jag tror skadar mer än vad det hjälper. Och det är inte för att det är en kunglig familj, utan jag tror att hade han varit uppvuxen i en helt icke-kunglig familj, så hade det skadat precis lika mycket i offentligheten.
Mm. Och trots, det är väldigt många som tror att det liksom är Meghan som ligger bakom mycket av Harrys attacker mot den brittiska kungafamiljen. Det är lite så det skrivs och det är så det talas världen om faktiskt. Men nu är det så att det är en källa för The Mirror som har bekräftat det motsatta. För källan menar då att Meghan nu är väldigt rädd för att paret ska förlora sina titlar. Ja, men efter då alla de här utspelen som de har gjort i media den senaste tiden. Och enligt den här källan så ska Meghan ha bett Harry att dämpa tonen lite gentemot familjen. För Meghan anser då att de fortsatt behöver de här kungliga titlarna. Och det här tycker jag är intressant. Nu är det en källa som sagt, och vi har pratat om det förut. När det kommer till källor och Storbritannien så är det komplicerat i och med att vi inte vet vem eller varifrån den kommer. Men det är just det vi har pratat väldigt mycket om, Jenny, att även om paret inte längre utgör en del av det brittiska kungahuset, så är ju de här titlarna av ett otroligt stort värde för paret när det kommer till, ja, men deras monsterdealer med storföretag och så vidare. För att det är ju sånt, det finns väl egentligen inget starkare PR-värde i världen än att komma från den brittiska kungafamiljen.
Nej, så är det verkligen. Och även om de inte får använda sina hans och hennes kungliga höghet-titlar i kommersiella sammanhang, så vet hela världen vem de är. Och de är ju fortfarande hertig och hertiginna av Sussex. Och det använder de sig av hela tiden, konstant.
Mm.
Och det är klart att det ligger mycket pengar i detta. Och pengar är ju det som paret har liksom angett som ett av skälen till att de inte vill vara en del av kungahuset. För de vill tjäna sina egna pengar. Och det har de ju verkligen gjort med de här miljarddealarna.
Det skulle sitta fint på kontot.
Ja, men verkligen. Så det är klart att dels tror jag inte att Harry och Meghan vill bli av med titlarna för att det ligger pengar i det. Det ligger ett stort, starkt PR-värde i det. Men jag tror också att prins Harry, särskilt då som han är född prins, jag tror inte han skulle vilja bli av med sina kungliga titlar för allt smör i världen, därför att det sitter i hans ryggmärg.
Mm.
Det är det som är hans liv. Det är klart att han lever ett annat liv nu i Los Angeles, men han är i grund och botten fortfarande en av de här grenarna på stammen till det stora, konservativa, pampiga brittiska kungahuset. Det sågar man inte bara av hur som helst, utan han är ju född och fostrad till den här kungliga rollen. Även om han inte har gillat den eller gillat uppmärksamheten, så är det ju så han har levt i hela sitt liv fram till nu.
Ja, och den ekvationen blir så självklar när man tänker på det. För att jag menar, både Harry och Meghan går hela tiden ut i media och berättar hur mycket de hatar publiciteten, hur mycket de hatar att vara i rampljuset, hur dåligt de har mått. Och det ska man såklart ta på allvar. Men hade de verkligen velat kapa på riktigt, så är de ju välkomna att göra det. Hade de velat avsäga sig alla titlar, då hade väl drottningen sagt ja, varsågoda. Men ja, nu men har visst, de ju valt att inte göra det, så det är ju uppenbarligen så att de själva ser den här tyngden i titlarna och också deras egna varumärkesbyggande.
Mm.
Men just det, när vi ändå pratar om Harry och Meghan, så kommer jag på nu att jag skulle ju tipsa våra lyssnare om en sak.
Ja, gör det.
Det är så att om ni inte, det går, finns just nu på SVT Play, så finns det i 6 delar, heter Kungahuset Windsor. Och det är faktiskt väldigt intressant att titta på den här. Det är en väldigt välgjord, vad ska man säga, dokumentär är det väl, i 6 delar.
Mm.
Och den är jättebra, och det är så intressant att titta på den dokumentären när man har hela Harry och Meghan-situationen lite i bakhuvudet när man ser det här. För det finns så otroligt många likheter och paralleller att dra till liksom hela Diana och Charles situation under deras då tid, och framförallt under Dianas tid i det brittiska kungahuset. Så att ja, titta på den, ni som lyssnar, för den kommer att intressera er, och den finns som sagt på SVT Play.
Bra tips.
Mm.
Om man då pratar om Harry och Meghan och de här dubbla signalerna om att de vill undvika uppmärksamheten men ändå syns i alla mediala sammanhang, då vill jag göra en jämförelse med prinsessa Madeleine. För hon har ju också flyttat till USA. Hon är inte heller särskilt intresserad av att stå i rampljuset, men hon har ju klarat av den här situationen så mycket bättre. Mycket på grund av att hon har hållit en låg profil och verkligen hållit på det som är viktigt för henne. Att inte synas i stora mediala sammanhang om hon inte har ett budskap. Det är klart att hon syns i sådana sammanhang när hon jobbar för Childhood eller de har en ny kampanj eller något liknande. Men hon håller sitt vardagsliv och sitt privatliv så mycket bättre än vad Harry och Meghan gör. Och det är väl också det, det är väl också det som gör att man misstänker att Harry och Meghan ändå vill ha kakan och äta upp den.
Ja, för Harry och Meghan pratar ju också mycket om att de vill fokusera på sina hjärtefrågor. Och det är ju någonting som Madeleine gör och någonting som hon jobbar med idag, men ändå lyckas göra det på ett helt annat sätt. Så det finns ju absolut likheter och ändå väldigt många olikheter mellan dem, fast de egentligen vill exakt samma sak. Och det är att slippa undan det mediala trycket, säger de i alla fall.
Just det. Men när det gäller en prinsessa Madeleine så är det så att tidigare i veckan så publicerades en SIFO-undersökning på uppdrag av Svensk Damtidning. Och Svensk Damtidning, de genomför den här typen av undersökning en gång om året. Och det är alltid spännande läsning, tycker jag. De tar pulsen på kungafamiljen och på svenska folkets tankar och känslor kring kungafamiljen. Tyvärr för prinsessa Madeleines del, i den här undersökningen så framkommer då att hon har 0% av svenska folkets förtroende. Medan hennes stora syster kronprinsessan Victoria toppade listan. Hon har hela 54% av svenska folkets förtroende. Och jag tror att de hade ställt frågan så här, vem i kungafamiljen har du störst förtroende för? Så ha med er det i ryggsäcken nu att 0% för Madeleine betyder inte att hon har 0% förtroende, utan bara att 0% har uppgett henne som den de har mest förtroende för.
Just det. Och Jenny, du blev ju intervjuad i samband med det här av Svenska Dagbladet. Och jag tycker att du angav 3 stycken väldigt bra orsaker till prinsessa Madeleines låga siffra. Kan inte du berätta lite vad du sa i den här intervjun och hur du tänker kring dem?
Jo, men det handlar om 3 saker. Dels så handlar det om personlighet och intresse för det officiella livet. Och prinsessa Madeleine är inte särskilt intresserad av att stå i rampljuset, det har vi slagit fast. Sen handlar det också om synlighet i det officiella. Och där kan vi också slå fast att prinsessa Madeleine har inte varit särskilt synlig i det officiella livet och med kungliga uppdrag. Och, ja, dels på grund av corona nu såklart, men även åren innan corona så höll hon en väldigt låg profil. Och den tredje anledningen, det handlar om att kungen ju hösten 2019 tog ett beslut om att utesluta prinsessa Madeleines och prins Carl Philips barn ur kungahuset. Och det ledde på ett naturligt sätt till att prinsessa Madeleine, prins Carl Philip, prinsessa Sofia tog ett steg tillbaka från de offentliga uppdragen. Och det sa ju riksmarskalken när du och jag var där, Sara, och pratade med honom också, att det kommer naturligt bli så att allt fokus ligger på regenten och tronföljaren, och det betyder att resten av familjen kliver tillbaka helt enkelt.
Ja, för även om det var så att själva beslutet fokuserade på liksom barnen, så som du säger, ni var de ändå tydliga med att både prins Carl Philip och prinsessa Madeleine nu i större utsträckning ska kunna fokusera på de här hjärtefrågorna och alltså ta ett kliv lite mer tillbaka ifrån det här kungliga strålkastarljuset med alla uppdrag som det innehåller och som tillhör den typen av roll.
Ja, jag lade märke till att Svensk Damtidning och chefredaktören Johan T. Lindvall såg på det här med prinsessa Madeleines låga förtroende som alarmerande. Eller min uppfattning när jag läste det var att det var alarmerande. Att jag tror Johan T. ville att hovet skulle ta in krishjälp. Och jag förstår hur han menar där, för att det är klart, det är så här. Förtroende är hård valuta för kungligheterna. Så är det, och det är viktigt. Utan förtroende så tappar de relevans. Och utan relevans, då finns det inte heller något stöd från folket. Så är det. Och där håller jag med Johan T. att det är klart att en arbetande kunglighet behöver folkets förtroende. Men det jag tänker, och jag håller inte med om att det är kris, utan jag tänker att vi nu ser prinsessa Madeleine lite mer försvinna från det offentliga livet. Corona har gjort sitt till, men även åren innan då när hon bodde i USA och jobbade med Childhood, så var det det hon sysslade med. Vi kunde se någon bild här och där på Instagram på familjen och sådär. Men hennes liv utomlands, borta från kungahuset, har ju blivit mycket mer anonymt. Och då är hon inte heller lika beroende av folks förtroende för henne. Och hennes relevans har ju faktiskt också minskat just därför att kungen har tagit beslutet att det är fokus på regenten och tronföljaren. Och de andra ska syssla med välgörenhet eller med sina frågor, men inte representera lika hög grad. Och då tycker jag inte att det är så alarmerande att folk inte har så stort förtroende för Madeleine.
Bra analys.
Vad tänker du, Sara?
Nej, men jag håller med dig. Jag tror att det hade varit värre ifall att en kunglighet som var så att säga aktivt och syndes i officiella sammanhang och var verkligen en arbetande kunglighet hade fått den här siffran. Då kanske man ska börja prata om krishantering och så vidare, med tanke på att det skulle ha mycket tyngre relevans då. Men som du säger, Jenny, så är det ju ett väldigt naturligt steg i hela den här processen att kapa grenar inom den svenska monarkin. Då faller det sig också naturligt att både Madeleine och prins Carl Philip kliver lite mer åt sidan och ger allt mer plats till kungen, kronprinsessan och mer då också till prinsessan Estelle. Och anledningen till att vi ser Carl Philip och Sofia mer, det handlar ju om att dels är de ett prinspar, en duo som gör mycket arbeten och uppdrag tillsammans. De bor i Sverige, de bor i Stockholm och har mer närhet till svenska folket och också till uppdragen. Man får inte heller glömma bort att prinsessa Madeleine är ju prinsessa, men hennes man Christopher O'Neill valde ju faktiskt att tacka nej till sin prinstitel. Och även där tror jag att man tappar lite tyngd faktiskt, när man inte då är så att säga ett prinsesspar som arbetar som en kunglig duo. Det tror jag också har mycket med det här att göra faktiskt.
Nej, men jag tror det är viktigt det du säger, Sara, just det här med distansen, för den spelar roll. Det finns ett avstånd. Madeleine bor i USA och prinsparet finns på plats här.
Det blir en väldigt stor skillnad. Men förtroendet för kronprinsessan Victoria är ju väldigt högt, och det är ju också många som anser att hon faktiskt borde ta över kronan. Men kungen, likt hans släkt och kollegor i övriga Norden som är sittande regenter, de står ju fast vid att sittande monark, det är någonting man är på livstid. Så att kungen kommer att sitta på tronen tills den dagen han trillar pin. Så är det ju.
Det blir ingen abdikation.
Nej. Men ett uppdrag har nu kungen lämnat över till kronprinsessan Victoria, för på söndag så är det ju Sveriges nationaldag, och vid firandet så kommer kronprinsessan att ta över kungens uppdrag att dela ut flaggorna på Skansen i Stockholm. Och kungen kommer likt förra året att hålla ett tal på Logården vid Kungliga slottet, och kungen och drottningen kommer inte att närvara vid firandet på Skansen i år, som då är coronanpassat ska sägas. Men under nationaldagen så kommer även kungen att inviga en ny utställning, eller hur, Jenny?
Ja, men det stämmer. Och den vill jag jättegärna se. För det är en utställning, den heter Daisy. Den handlar om kungens farmor, kronprinsessan Margareta. Och i den här utställningen så kommer man visa mycket material från arkiven som vi aldrig har sett tidigare, och väldigt mycket unika föremål ur de kungliga samlingarna som då tillhört kronprinsessan. Och invigningen kommer sändas digitalt via kungahusets digitala kanaler. Tror du vi ser både kungen och kronprinsessan där kanske?
Jag hoppas det. Det vore kul. Men den här utställningen borde vi faktiskt gå på tillsammans, Jenny. Det skulle vara jätteroligt.
Det spikar vi. Så som vi spikade att vi ska åka till London nästa år för att kolla på Trooping in the Colour, så ska vi också gå på den här invigningen. Ja. Då spelar vi in lite material till
det. Det hade varit jätteroligt. Det är mycket nu som ska fyllas i min... Jag är fortfarande en sån riktig papperskalender, så nu kommer pennan gå varm.
Ja. Skriver du med blyerts eller bläck?
Det är bläck. Sen är det är en sån kalender så att det är lite som en filofax, och sen byter man bara ut själva bladen varje år.
Ja, men vad händer om du måste ändra något i kalendern? Blir
det
inte mycket klurigt?
Då har jag Tippex.
Jag känner att jag inte är ensam som tant längre. Det är fantastiskt. Sara, du använder Tippex.
Det gör jag.
Jag känner ingen annan människa som använder Tippex.
Nej, inte jag heller. Men här går den varm.
Där går den varm.
Yes.
Men du, har du med dig din filofax i din handväska när du är ute?
Ja. Det har jag.
Och har du en Tippex-flaska med dig i handväskan?
Nej, det har jag inte.
Nej,
Det har jag inte. Men nej. Däremot, mina vänner blir väldigt trött på mig då när jag är så, Sara, kan du ses det här datumet? Och säga, ah, jag tog inte med min kalender. Jag får kolla när jag kommer hem. Och de använder ju såklart det i sina telefoner, som de flesta ja. Människor gör numera. Men det är någonting speciellt. Jag har en brun filofax från Mulberry, så den känns ju lite royal i sig. Och det är någonting såklart. Speciellt med att skriva. Man får en väldigt bra överblick över sin vecka, tycker jag, när man ser det.
Det har du rätt i. Jag kör både och, mest i telefonen, men jag har också en filofax.
Ja, det är bra. Vi släpper den inte helt.
Jag har inte med mig den i väskan dock.
Men... Och du använder inte Tippex.
Nej.
Nej.
Det är kludd i den.
Det är kludd i den. Mm. Vi ska prata lite mer kungligt innan vi rundar av med några lyssnarfrågor. I veckan så delade kronprinsessan Victoria ut Astrid Lindgren Memorial Award på Nalen i Stockholm. Och det var ju då en digital prisceremoni som det nu har varit i över ett års tid. Men när kronprinsessan Victoria gjorde entré så kunde vi se självaste Pippi Långstrump hängandes i de kungliga öronsnibbarna. Och det är då svenska smyckesdesignen Maria Nilsdotter som har designat de här Pippi Långstrump-örhängena. Och jag tycker bara det är så typiskt kronprinsessan, för att hon är ju verkligen känd världen över för att alltid kommunicera med sina kläder. Och det gjorde hon ju verkligen minst sagt vid den här ceremonin. Jag tycker det var snyggt.
Ja, Astrid Lindgren har ju haft en stor roll i hennes liv och hennes uppväxt. Hon har ju avslöjat att hon läser Astrid Lindgrens böcker för Estelle och Oscar. Och jag tror till och med också att alla tre kungabarnen var med Astrid Lindgren på en biopremiär. Det här måste ju varit på 80- eller 90-talet.
Det är därifrån det här jätteroliga klippet finns på kronprinsessan. Hon går hand i hand med Lilian.
Det stämmer nog, ja.
Det är någon journalist som frågar henne någonting och hon blir lite så irriterad på att hon får fråga när hon precis har kommit ut ur biosalongen. Och nu kommer jag inte på vad hon säger. Men ja. Det är sånt där klassiskt klipp. Jag tror att det var det Barn i Bullerbyn hon såg?
Ja, men det stämmer nog. Precis, ja. Det stämmer.
Ja, men Astrid Lindgren har väl haft en väldigt betydande roll i väldigt mångas liv. Har hon varit en stor favorit hos dig, Jenny?
Oh ja, verkligen. Alltså, min mamma läste ju väldigt mycket för mig ända från att jag var väldigt, väldigt liten. Jag tyckte väldigt mycket om Madicken-böckerna. Ronja Rövardotter, såklart. Mm. Jag var lite rädd för den i början när man var liten.
Rumpnissarna. Men,
ja, och de här... Vet du, de här
vildvittrorna.
Vildvittrorna, det tyckte jag var jätteläskiga. Ja. Men sen också Lotta på Bråkmakargatan, den läser jag jätteofta för min son nu. Han är 7 år gammal. Lotta lär sig cykla och allt vad de heter. De är ju helt
härliga.
Underbara.
De är väldigt
men det var ju någon så härlig stämning med Madicken-böckerna, tycker jag.
Ja, men jag faktiskt. Älskar allt som Astrid Lindgren har gjort och Lotta var ju min favorit. Jag fick ju till och med Lotta-förbud när jag var liten för att jag började bete mig som Lotta. Jag klippte sönder en tröja bland annat. Stampa i golvet när jag inte fick som jag ville. Oh. Så då gömde mamma Petra och pappa Mats den gamla VHSen på hatthyllan tills jag hade lugnat ner mina Lotta-personer. Sen fick jag tillbaka den.
Vad gulligt. Såklart gjorde som Lotta.
Ja.
Men hon är ju, jag tänker att Lotta ändå är en bra förebild just för att hon testar gränser, ja. Men det slutar alltid lyckligt.
Det gjorde även Sara Eriksson mot sina föräldrar, för jag vägrade ju, alltid när jag skulle gå till förskolan så vägrade jag ha på mig någonting annat än klänning och kalasstrumpbyxor. Så då när hon åkte på en tröja då klipptes den sönder.
Oh,
så kan det
gå.
Gulligt. Det är gulligt. Tror man inte gör så i vuxen ålder. Det hade inte varit,
men gör man inte det? Jag tycker man är mer rebell i vuxen ålder än
man kanske
som
är
barn
det.
Nästan.
Vi ska ta och svara på några lyssnarfrågor innan vi rundar av. Och vi vill ju jättegärna att ni skickar in fler till oss. Och det gör ni på kungligt@aftonbladet.se.
Ja, vi har fått en fråga ifrån Isak. Han skriver så här. Hej, tack för en superintressant podd. Tack själv, Isak. Jag älskar den verkligen och kan inte vänta tills nästa avsnitt kommer ut. Hur är det med prinsessan Eugenie och Beatrice? Är de arbetande kungligheter på fulltid och har de del av apanaget? Jag läste någonstans att de hade vanliga jobb och började fundera. Vi börjar med det. Han har en fråga till, men vi börjar med det då.
Mm.
Beatrice och Eugenie.
Ja, systrarna York då, som de även kallas, de tar inte del av något apanage och är heller inte fulltidsarbetande kunglighet. De båda två genomför ju så här emellanåt kungliga uppdrag och ses ju alltid i de här familjesammanhangen vid till exempel drottning Elisabeths firande och så vidare. Och som du säger, Isak, så jobbar ju faktiskt prinsessorna med andra saker förutom det här kungliga. Beatrice arbetar inom ekonomi och tidigare vid riskkapitalistbolaget Sandbridge. Sandbridge, ja, heter det. Och sedan för softwareföretaget Affinity, där hon faktiskt var vice vd med ansvar för så här partnerskap och strategier. Och förutom den här privata karriären då, så är Beatrice även beskyddare av liksom många ideella organisationer. Och det blir väl lite så de här kungligheterna långt ifrån kronan arbetar just på den kungliga fronten. Hon är bland annat då global ambassadör för Street Child, en organisation som hennes mamma grundade 1993. Och systern Georgini har även hon väldigt många så här välgörenhetsarbeten, och hon har ju studerat konsthistoria och litteratur och har tidigare arbetat för ett så här online-auktionsföretag innan hon började arbeta vid det här konstgalleriet Hauser & Wirth i London. Så att det är det de gör, förutom då lite så här sidoprojekt med det kungliga.
Mm. Och sen deras pappa, prins Andrew, han stöttar ju dem ekonomiskt också med sin privata förmögenhet när de genomför kungligt arbete.
Just det. Mm. Vi hinner med en till fråga, den är från Anna Lindström. Hej och tack för en bra podd. Tack Anna. Jag har precis tagit körkort och har en fundering på hur det gick till när kungabarnen tog sina körkort.
Mm. Exakt hur det gick till, det vet varken jag eller Sara.
Nix.
Men så här är det. Kungen och drottningen, kronprinsessan, prinsessa Madeleine och prins Carl Philip, de har alla körkort. Och självklart har de övningskört, precis som alla vi andra. Det finns ju såna här moment som man måste klara av, som halkbanan till exempel.
Just det.
Den har de kört. Men vilken körskola de gick på eller vem som var liksom ansvarig för körkortsutbildning, det vet jag faktiskt inte. Men att de har övningskört och genomfört de här momenten, det är ju helt klart i alla fall.
Och grattis Anna till ditt körkort. Får vi passa på
sig. Ja, men grattis. Ja. Gud ja.
Bra jobbat.
Härligt, härligt. Mm. Ta, kära vänner. Podden närmar sig sitt slut. Vi är så glada att ni lyssnar. Det är ju fortsatt så att vartannat avsnitt är öppet för alla. Och vartannat är då instängt bakom en betalvägg på Aftonbladet Plus, heter det. Fortfarande så kan man få ta del av det här fina erbjudandet att bli plusmedlem för en krona. Vi har en länk, både jag och Sara, till den kampanjsidan där det kostar då en krona. Kom ihåg, ni binder inte upp er för någonting. Testar ni en månad för en spänn och känner att nej, det var inget för mig, då kan man bara sluta. Men man får också med det plusabonnemanget ett gigantiskt bibliotek av texter. Man får poddar, man får mycket tv som också är inlåst.
Kunglig tv också.
Och kunglig tv, jag tycker det är absolut värt det. Men testa om ni vill, man kan avsluta det precis när man känner för det.
Mm. Och nu ska vi avrunda podden, för imorgon ska vi spela in kungligt, Jenny.
Det stämmer.
Ja.
Vi ska stå i studion och göra tv.
Vi ska coronatestas först, ska sägas, ja. Så ni inte tror att vi är slarviga. Och sen ska vi in i studion och spela in roliga tv-program som kommer att släppas här under sommaren. Mm.
Och det kan ni följa på våra sociala medier. Var finns du, Sara?
royalistan.se, och var hittar man dig på Instagram?
Jag finns på Kungligt med Jenny, så följ oss där.
Tack snälla för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Kungligt. Vi hörs igen nästa vecka.
Vi hörs snart. Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.